Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ho, ho, ho! God jul, Merry Christmas, Feliz Navidad och allt vad man nu säger i dessa tider. Varmt välkomna ska ni i alla fall vara, hockeyvänner, till ännu ett hockeypulsavsnitt som denna gång får besök av Frölundas och Detroits guldklimp Lucas Raymond. Och som jag inser nu också är den yngsta gästen i poddens historia med sina 18 år. Så Lucas, du börjar med att sätta rekord direkt här i inledningen.
Det känns som en bra start.
Ja, det måste man verkligen säga. Ja. Vi ska vara transparenta med lyssnarna här också. Du och jag sitter faktiskt i samma stad, Sundsvall, men spelar in på distans. Jag på mitt kontor, du i Juniorkronornas karantänsbubbla. Avsnittet spelas in 9 december, släpps 22, vilket ni nu lyssnare säkert har förstått. Så saker som har hänt de här två knappa veckorna i nyhetsväg kommer inte vi att diskutera. Så det blir inte särskilt många här och nu-frågor till Lucas. Men jag tycker ändå att det är relevant att ta upp den här smittan som har spridit sig hos både spelare och ledare, Lucas. Alltså, det måste ju vara en väldigt olustig känsla att ha just nu för dig.
Ja, men verkligen. Det är lite osäkert. Man vet inte om man själv ska åka på det eller om en lagkamrat ska åka på det. Så att det är speciellt, absolut. Så att det gäller väl att försöka göra allting man kan för att hålla sig frisk så att vi kan få spela TV.
Men hur mycket stör det er uppladdning, skulle du säga?
Men självklart så påverkar det. Jag menar, det är inte samma som det tidigare varit och man får vara mer försiktig. Just att vi som lag kanske inte kan umgås lika mycket som vi brukar. Men på något sätt är det ändå att vi får våra träningspass och de flesta känner varandra så pass bra redan innan, så att jag tror inte det ska vara något större problem.
Och jag tycker att vi inte behöver landa i coronaland alldeles för länge med tanke på hur nyheterna ser ut i dessa tider, utan vi diskuterar hockey helt och hållet, tänker jag. Och ni möter ju Tjeckien, Österrike, Ryssland och USA i er grupp. Mm. Hur ser du på det motståndet som kommer här?
Nej, men det är tufft, men det är kul också. Det är roliga matcher, det är alltid roliga matcher att spela i landslagssammanhang. Och det är alltid speciellt att få spela för Sverige. Det blir alltid en speciell känsla runt matchen, under matcherna och efter också. Och alla de lagen som du precis nämnde är duktiga lag. Så att det ska bli grymt kul.
Och för egen del då, det är ju andra JVM-turneringen för dig. Men denna gång så kommer det kanske med en annan typ av press där du väntas bära det här laget mer än vad du gjorde i fjol. Hur hanterar du det?
Nej, men jag vet inte riktigt. Det är väl inte så jag tänker eller ser på det, utan jag tänker mer att vi har enormt mycket duktiga spelare i laget och jag tror det räcker att kolla på när vi vann U18 guld att vi får man ihop laget så kan man komma väldigt långt. Sen så är det självklart att man behöver individuella prestationer också. Men jag tror om vi kan komma samman som lag som vi har gjort tidigare så tror jag vi har riktigt bra chans. Och jag ser fram emot det grymt mycket och det ska bli extremt kul.
Du, det där U18-VM-guldet i Örnsköldsvik, stora delar av JVM-truppen nu var ju med och vann den turneringen. Hela målvaktssidan är intakt, flera av backarna var med där och då, även i forwards till exempel med dig och Alexander Holtz och Simon Holmström, och det går att rabbla fler namn också. Ser du det som en fördel nu inför den här ovissa turneringen att ni har den erfarenheten med er?
Det är svårt, både ja och nej. På ett sätt så är det ändå att man kan inte fastna i det förflutna. Bara för att man har vunnit en gång så ska man inte fastna i det. Och jag menar, det var länge sedan. Vi har andra killar i laget nu, många andra lagar, nya spelare också. Och det är de andra förutsättningar. Men självklart är det också att när man har vunnit något så pass stort så får man ändå smak för det och känslan av vinna och blir ännu hungrigare och sugen. Men samtidigt så tror jag inte det kommer spela så stor roll med tanke på alla förutsättningar runt omkring. Och det var väl 2 år sedan nu nästan. Så att man får inte fastna för mycket förflutna, men självklart så är det alltid skönt att ha känslan och veta att man kan vinna stora mästerskap och ha gjort innan.
Men du, ni kommer ju ha varit hemifrån i en månads tid med tanke på hur tidigt lägret i Sundsvall har börjat. Och om ni tar hela vägen till final, då är ni inte på hemmaplan i Sverige förrän i början av januari där, 6, 7, 8 januari. Hur ska du sysselsätta dig i den här framtida bubblan i Edmonton också? Vad har du tagit med dig för tv-spel egentligen?
Men jag har tagit med mitt PlayStation. Jag tror många i laget har gjort det. Det blir mycket dödtid på rummet och så datorn och kunna kolla lite film och sånt. Så att det blir mycket PlayStation och kolla filmer. Och sen så får se vad man hittar på. Men jag tror det blir skönt. Många i laget har med sig det, så att då kan man sitta och spela tillsammans.
Ja, vad gibbar ni oftast då?
Det har varit mycket Warzone nu, Call of Duty, lite FIFA också. Sen vet jag det är några som spelar NHL och lite sånt. Så att man får nog variera lite, annars tror jag man kommer tröttna.
Ja, men ni hör pulsen slå. Max Puls-segmentet ska nu inledas med Lucas Raymond. Jag hade lite ett engelskt uttal där på Lucas, kände jag. Lucas, ja. Och det är så här att ni som hängt med i poddens historia vet ju att det är snabbfrågor som skickas iväg mot gästen. Och sedan har jag på mitt kontor här suttit och fnulat på personen och hockeyspelaren Lucas Raymond och därmed tagit fram några presumtiva frågor som Lucas ska få säga. Adam, helt rätt eller nej, det där stämmer inte. Men vi börjar med de här snabbfrågorna. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Jag skulle säga Joel Lundqvist.
En okänd talang?
Jag kan jonglera.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Jag skulle säga mitt sämsta tror jag är en hoodie som jag tyckte var väldigt snygg, men så tog jag hem den och tittade lite noggrannare och den var för liten, så det var inte det bästa. Och det bästa så tror jag att det skulle vara en snygg hoodie jag köpte till min brorsa nu i julas, som jag blev väldigt glad över.
Du lever ett dubbel hoodie-svar här alltså.
Ja, mycket hoodies nu.
Lukas, känner du lite nervös inför de här fördomarna som du nu kommer att få bemöta?
Skulle inte säga nervös, men det är klart man vet inte vad som väntar. Så att, lite spänd skulle jag kanske säga. Förväntansfull.
Ja, då kör vi. Oavsett klubb eller landslag, var du än kommer är du bäst på tvånudd.
Nej, det skulle jag inte säga stämmer. Jag skulle säga att jag är definitivt uppe i toppen på tvånudden, men vi har många bra förhållanden och många bra känslor i landslaget också. Så att då.
Men jag tänker att du har en sån ruskigt skön teknik, och vi vet ju också från Expressens paddelgranskning i SHL att du är bäst i Frölunda. Så då tänkte jag att ja, men du har spelat fotboll tidigare också. Du är nog högst upp i klassen i både lands- och klubblag.
Ja, det är svårt att säga. Alltså, nej, jag tror definitivt jag är där uppe, men jag vet inte om jag är bäst överallt. Och sen så vet jag att det finns faktiskt paddel, så är det ju, i Frölunda så har vi ju coachen Burström, han är ju överlägset bäst, så att jag är faktiskt inte topp där, men ja.
Du, det är helt rätt att prisa coachen när man får chansen, va?
Ja, man måste ju vara ärlig också. Hade han inte varit det, så hade det varit gränsfall, så hade jag inte sagt något, men han är riktigt bra.
Men du, hur förfinar du din hockeyteknik?
Jag vet inte riktigt. Jag tror det kommer från när jag var yngre. Jag hade ofta en klubba och en innebandyklubba och innebandyboll i handen nästan hela tiden. Om jag skulle åka och kolla på brorsan eller om vi skulle gå och handla kunde jag ta med mig den ibland också. Så att jag hade mycket klubba och puck eller klubba och boll och gillade att ja, leka lite med den. Så jag tror att det är därifrån det kommer.
Du vet inte vad ett kassettband är.
Ja, det är helt sant.
har du någon gissning då?
Är det ju någon form av musik? Ja, det är något form av, jag vet faktiskt inte. någon form av instrumentalt band skulle jag gissa på.
Ja, men du är inne i rätt sfär och rör dig i alla fall. Ja. Ska man säga dåtidens Spotify kanske?
Okej, okay, så är det kanske.
Ja.
Nej, men kassettband, är inte det sån man spelar musik ut genom ett sånt... men, jo, jag tror jag vet vad det är. Jag vet bara inte hur jag ska förklara. Nej. Det, men jag tror jag vet vad det är.
Men, alltså, den lite mer krångliga förklaringen istället för dåtidens Spotify, det är väl, ska man säga, två tejprullar i ett plastfodral som lagrar musik och data och sen stoppar man in den i ett en kassettbandspelare. Ja, så du vet vad det är?
Ja, då vet jag vad det är.
Aha.
Ja, så man kunde sätta in i bilen innan.
Ja, men hör du, det är lätt att säga så här efterhand när jag gett dig förklaringen.
Ja, men efter förklaringen så fattar jag, men jag måste säga att jag visste inte innan förklaringen.
Okej. När du funderar på din egen självbild, har du svårt att avgöra om du är mer av en sniper eller en playmaker?
Men det ska jag säga falskt. Jag tycker själv att jag är mer en playmaker än en sniper. Även om jag börjar gå lite mer och ta fler avslut, så tycker jag fortfarande att jag är lite mer playmaker fortfarande.
Ja, okej. Okay. Jag tycker att beskrivningen av dig, när man hör, oavsett om det är Steve Yzerman, general manager i Detroit, eller om det är Roger Rönnberg eller någon i landslaget som pratar om dig, så är att, men du har så många verktyg i din repertoar. Gör du inte en dragning och tar dig förbi din motståndare, så kan du avlossa ett bra skott eller sätta upp en lagkamrat. Så du känns väldigt väldigt universal på något vis. Alltså, hur har du format dig själv till att vara väldigt bred i ditt kunnande?
Ja, tack för att säga först. Och sen så vet jag faktiskt inte riktigt, utan jag tror det är, jag försöker inte tänka så mycket när jag spelar, utan försöka spela på mina instinkter och försöka läsa av lägena och se vad som kommer och ta det man får. Och sen så är det ju saker jag vill slipa på där också. Så att jag försöker utveckla så mycket som möjligt och fortsätta jobba på de sakerna jag är bra på. Men även de jag vill utveckla.
Hur mycket skulle du säga att det är talang, hur mycket skulle du säga att det är träning som ligger bakom vad du hittills har åstadkommit?
Alltså jag tror absolut att man kan ha talang i olika sporter, att man kan födas mer atletisk eller liknande, men jag tror att mycket kommer från jobb från början också. Även om många kan se olika spelare som talanger, så är det hårt jobb som ligger bakom det. Från när man var liten. Och jag tror inte man föds med att vara en bra hockeyspelare liksom, utan att det kommer från att man har tränat enormt mycket. Och jag har tränat väldigt mycket, även om jag kanske var yngre och inte riktigt såg det som träning, eftersom jag tyckte det var så enormt kul. Så att det var mer för att jag gjorde något som jag tyckte var kul. Så när man tittar tillbaka har man faktiskt tränat extremt mycket. Även om jag aldrig riktigt såg det som träning, om man kan säga så. Så att ja.
Men du gjorde det av rent nöje för att du tyckte att det var så kul.
Ja, jag menar, jag var liten och fortfarande nu, så hockey är det bästa jag vet. Och få gå på allmänhetens åkning innan träningarna och vara på efter, eller spela hockey på gatan eller vad det nu kunde vara. Och det är ju faktiskt träning, men jag gjorde det aldrig för att det skulle vara träning, utan jag gjorde det alltid för att jag tyckte det var kul.
Sen måste man ju säga det också, att miljön man växer upp i är ju kritisk, och för dig så har det ju varit lyckosamt att få verka i Frölundas verksamhet helt enkelt. Alltså, du har gått från juniorled till juniorled och hela tiden klättrat i den här hierarkin. Och hur har det egentligen varit att växa upp i den här framgångsrika föreningen?
Det har varit grymt för mig. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag menar, fördelen med en så stor organisation är att det finns mycket resurser och träningsmöjligheter och många kunniga tränare. Så där har jag haft en enorm tur när jag vuxit upp och var liten, att jag har haft många bra tränare som har gjort det väldigt kul att träna och fått mig att utvecklas, samtidigt som jag har haft många bra lagkamrater också, som jag är än idag några av mina bästa vänner liksom. Så att det är helt mycket, och jag har framförallt att tacka mycket.
Du kommer från en familj där sockerhalten i ketchup diskuteras vid middagsbordet.
Sant.
Är det sant?
Ja, det skulle jag faktiskt säga. Kanske inte så radikalt, men mamma har ju bra koll på kost. Så att det är väl klart att det tas upp ibland, men även så har man ju fått gotta sig på det sättet också.
Men du nämner din mamma där, Cecilia, här. Och som jag förstått det så är hon personlig tränare slash kostrådgivare. Och det måste vara ultimat att växa upp som hockeyspelare under de vingarna.
Ja, på gott och ont. Men nej, självklart. Det har varit sjukt hjälpsamt. Och just den hjälp man har fått som man inte har tänkt på, liksom, att man alltid har... har käkat bra och fått i sig rätt saker och även ett kunnande. Att man har lärt sig saker. Jag menar, mamma kan inte laga och mata oss med hela livet. Så att jag har fått med mig kunskapen om vad som är bra att äta och vad som är mindre bra att äta. Att man ska tänka sig lite för. Men samtidigt så äter man ju gott ibland också. Så är det ju. Så att det har inte varit 0 eller 100, utan man måste ju kunna få... äta det man
tycker. Det blir lite lördagsgodis ibland också. Alltså.
Ja, jo men absolut. Så att, ja.
Men du, hur stor betydelse har hon haft? Kan du värdesätta det? Nu är du bara 18 år och du har hela karriären framför dig. Men i vilken ålder började ni prata kost? Och det känns ju som att det är ju en av tre ben som man kanske står på som hockeyspelare. Om man tänker att träning och kanske drivkraft och lust är de andra. Så hur stor betydelse har mamma haft?
Det var jättestor. Jag menar, kosten är bara en jätteliten del. Utan båda mina föräldrar har ju... varit enormt stöttande för mig och min storebror också. Och sen så att man får in kosten, det är ju bara en bonus på något sätt. Så att vi har aldrig riktigt haft så att vi sätter oss och snackar kost, utan det har mer varit att man har lärt sig successivt och se och lära lite också. Hela min familj har haft en enorm betydelse på min hockey än så länge.
Finns det några do and don'ts då när det kommer till matväg i Raymonds hushåll?
Nej, inte riktigt. Alltså jag menar, om jag är sugen på någonting så äter jag väl det. Även om det finns olika, att man ska äta hur det är med kött, pasta, ris, kyckling, vad det kan vara, så är det inte... jag lever ju inte... Svårt att förklara, men om min mamma skulle sätta upp ett kostprogram till en kund så hade det inte varit det jag åt kanske.
Okay. Så hon styr inte dina tränings- och kostvanor?
Nej, inte alls. Utan jag menar, jag får hjälp från Frölunda också. Och, mamma är väl bara en stöttepelare hemifrån.
Det kan vara hans isblick eller norrbottniska stämma. För det var ju något med Roger Rönnbergs närvaro som skrämde dig i början av din A-lagstid.
Det är falskt.
Är det falskt?
Ja.
Men jag tycker att han är ju respektingivande, Roger. Det måste han ju få.
Ja, verkligen.
Så du kände aldrig när du kom upp där som 16-åring att nu får jag allt att skärpa till mig, annars så kommer jag nog få Rogers hårtork.
Nej, men alltså det är ju klart att man, jag menar, Roger är ju en väldigt, alltså det är som du säger, han har bra pondus och respektingivande liksom. Men jag tror det är en fin balansgång från att skrämma upp spelarna och ställa krav. Och jag menar, vi spelare och ledare ställer ju höga krav på varandra för att vi vill utvecklas. Men jag tror aldrig att det varit att man skräms, nästan tvärtom, att när jag kom upp som ung så hjälpte han mig väldigt mycket och var väldigt stöttande. Så att rädd har jag aldrig varit.
Det var väl lite överdrivet också för att skapa någon slags reaktion ifrån dig. Men han har ju staplat upp SM-guld och Champions Hockey-guld. Han har ju ett JVM-guld också sedan sin tid på förbundet. Kan du förklara vad det är som gör Roger Rönnberg speciell som hockeytränare?
Det är en bra ledare. Han får hela laget och kunna dra åt samma håll. Och vi har en väldigt tydlig spelidé som vi följer väldigt bra. Och jag menar, Roger tillsammans med alla andra tränare gör ett riktigt bra jobb och kunna stötta upp oss där. Och sen just att de ställer höga krav på oss. Liksom. Att vi att vi utvecklas som hockeyspelare, individer och som lag också. Så jag tror att det har varit en stor faktor.
Och sen måste man ju säga det att det finns informella ledare i spelargruppen också. Jag vet att Roger har pratat om tidigare att det finns en core group i Frölunda där Joel Lundqvist kanske står allra längst fram på barrikaderna. Hur viktigt är det för en ung spelare som du på väg upp att komma in i den här miljön med de här äldre killarna som sätter kraven, har högt i tak och lägger ribban för er andra?
Ja, det är jätteviktigt. Alltså jag menar att man ska göra coacher, men sen så måste man även ha spelare i truppen som vågar träda fram när det går tufft eller att något behöver sägas liksom. Så att det är jätteviktigt, och det är en sån grupp som man kan kolla på och ta efter. Det finns många förebilder i vårt lag som man kan se och lära av. Så att det är grymt viktigt.
Hur skulle du säga att Joel leder?
Jag tycker att det är en blandning av att han leder med exempel och att han leder med sin röst. Så att det är imponerande att se, och det är mycket att lära.
Och du säger att det finns förebilder i gruppen. Vilka har du sett upp till?
Johan Sundström har jag känt sedan jag var rätt liten. Jag växte upp på samma gata som han bodde på. Så honom känner jag rätt bra och hjälpt mig väldigt mycket ända sedan jag var liten. Och sen så är det, jag menar, när man var liten så spelade Joel, Lars Hjalmarsson, nu har Jan Börsa kommit in och är grym också. Alltså det finns många, jag menar, kolla Max i gymmet varje dag, man blir inspirerad av det. Så att det finns många att ta efter.
Vem är egentligen bäst i frivändningar och Max benböj och så? Har du någon på rak arm här som du imponerat lite extra av?
Alltså det finns ju många som är bra på många individuella saker liksom. Jag skulle säga overall så är Max starkast i laget liksom. Sen så är det Sellgren är grym på frivändningar, och så det finns lite olika i olika spetsmoment, men jag tror Max är han är det bästa overall liksom.
Och sinnessjuk kondition också.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, verkligen.
Ja, men då har det blivit dags för period 3 i Hockeypuls podcast. Jag vet inte, Lukas, var det 2 eller 3 rätt av 5 på fördomarna eller någonting i den stilen, va?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har lite räkningar, men något sånt kanske.
Ja, men jag är nöjd om jag är 50%. Det är ändå en hyfsad utdelning, kan jag tycka.
Ja, det beror på vad man räknar.
Ja, absolut. Om man är hockeyspelare och tänker sin egen skottprocent, då är ju 50% rätt bra, så det är det jag utgår ifrån.
Ja, det är väldigt bra.
Hälften av skotten går in. Du, nu är det faktarutan här som vi ska göra oss redo för. Och vi inleder med smeknamn.
Jag har många olika smeknamn faktiskt. Okej. Okay. Jag tror Ray är ett som är hyfsat vanligt. Luke, Luckan. Det är väl de vanligaste skulle jag säga. Så att det är lite olika som använder olika.
Men du, jag tror många tänker när de ser ditt namn i en laguppställning. Jaha, den här killen är från Kanada, USA eller något engelskspråkigt land. Men berätta lite om vad Raymond, vilket ursprung det är ifrån. Som jag förstått det så är det från pappa Jean. Stämmer det?
Ja, exakt. Han är uppvuxen i Frankrike och har en fransk pappa. Så att Raymond kommer från Frankrike.
Hur mycket av det franska blodet finns i ditt hockeyspelande då?
Det vet jag faktiskt inte. Lite kanske.
Men vad har han betytt för din karriär?
Man bytt jättemycket, betytt jättemycket. Alltid ställt upp för mig, varit stöttande och hjälpt mig med skjuts till träningen, hämtning och även stöttat upp mig när man har spelat dåligt eller förlorat eller vad det nu kan ha varit. Så att han har betytt jättemycket.
Ålder?
18.
Du, alltså ibland kan jag titta på er unga hockeyspelare som är sån hypade stortalanger och tänka att det ni upplever i form av hypen runt er och det ni får vara med om, det är ju mer än vad vissa människor upplever under en hel livstid. Kan du reflektera över det ibland?
Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Utan, jag menar, det är någonting man har vant sig med och är en del av ens vardag. Så att det är inte någonting som jag tänker på eller reflekterar över på det sättet.
Är det någonting man försöker blocka undan för att det inte ska bli för belastande eller sker det bara naturligt?
För mig har det skett rätt naturligt. Jag menar, vissa perioder så kan man känna att det blir väldigt mycket och då får man försöka blocka ut lite så att man faktiskt kan fokusera på det som är viktigt och hockeyn. Så att, ja, jag tror det är blandning.
Fordon?
Jag kör Volvo nu, en Frölunda Volvo. Så att, känns bra.
Och du har tagit körkortet nu?
Ja, jag tog det i somras, så att det var skönt.
Mäktigt. Var det moppe som gällde innan det eller var det att cykla till träningarna?
Nej, jag körde aldrig moppe faktiskt, utan det var spårvagnarna går ju bra i Göteborg, så att använt dem mycket.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 i månaden.
Nej, det är falskt.
Ja, du går väl på ett juniorkontrakt just nu med Frölunda, va?
Ja, exakt.
Så de stora pengarna kommer senare i karriären, för du är ju draftad av Detroit och då blir man lite nyfiken på hur ser dialogen ut med NHL-klubben just nu? Hörs du med general manager Steve Yzerman ganska tätt eller har den dialogen inte varit lika frekvent efter draften?
Nej, men jag snackar med dem väldigt mycket. Inte så mycket med Steve, men med alla deras players development, med Horkov och Cleary och Kronvall. Så jag snackar med dem veckovis. Så att det är grymt stöd och ett bra verktyg att använda. Och de är tre stycken, ja, varit grymma hockeyspelare och enorm erfarenhet. Så att det är häftigt och enormt nyttigt att kunna ha ett sånt verktyg.
Vad är det ni främst pratar om då i just dessa tider?
Nej, men det är olika. Vi kollar oftast igenom klipp som vill ha matcher, specifika situationer, så att det varierar.
Och Kronvall, det måste vara skönt att ha en svensk i den rollen också och bolla med. Jag har ju förstått att han har haft mycket att göra med alla Detroit prospects. Även Jonathan Bergen uppe i Skellefteå. Vi har William Wallinder i Mod och Theo Niederbach i Frölunda. Och även Mori Seider i Rögle som han hjälper. Så hur känns det för egen del att ha Niklas där?
Nej, men det är jättekul. Jag menar, det är en av Sveriges största hockeyspelare genom tiderna. Så att det är något häftigt och han är... riktigt grym, skön och väldigt lärorikt och kunna få ta del av hans tips också, så att det har varit bra.
Vad skulle du säga är det bästa tipset du har fått hittills då?
Jag vet inte om jag kan ta något sånt specifikt, utan det är mycket olika från massa olika situationer under matcherna, så att många.
Du, hur känns det att det blev så många svenskar i draften för Detroit? Jag nämnde ju Wallinder där och Theo Niederbach, att Detroit gick så hårt på oss svenskar, eller oss, ja. Vi var inte med, men ni tre blev i alla fall draftade. Så hur kändes det att ha jämnåriga killar i den draften som går till Detroit?
Ja, men det är kul. Jag menar, det är alltid skönt att kunna ha svenskar att snacka med. Och det är två grymma hockeyspelare, så att det är skitkul.
Kanske en ny svensk boom på väg här i Detroit. Jag nämnde Berggren innan och det finns väldigt många duktiga spelare på väg upp.
Ja, jo, förhoppningsvis.
Är det någonting ni snackar om mellan varandra?
Nej, inte så faktiskt.
Din favoritplats?
Jag skulle säga ishallen.
Spelar ingen roll vilken, eller?
Nej, Wallenstamshallen, den jag växte upp och spelade i min... Där jag lärde mig åka skridskor, kommer alltid en speciell plats.
Ja, du priade den för Skandinavium alltså?
Ja, faktiskt. Även om Skandinavium är magisk också.
Då var du på toppen av din karriär. Och den här frågan blir lite märklig. tanke på att du har allting framför dig. Men vad känner du hittills har varit den stora höjdpunkten?
Ja, toppen av karriär går inte att svara på, men jag tror den största höjdpunkten var väl när jag vann U18 med guld. Det var enormt häftigt. Eller när jag fick spela mitt första JVM. Det var också sjukt coolt. Och sen så även när jag gjorde debut i A-laget, det är också någonting man har drömt om som man var liten. Så att nej, svårt att välja.
Och Simon Hjalmarsson spelade till Lucas Raymond som gjorde sitt första SHL-mål i karriären. Och Hjalmarsson plockade upp pucken. Ja, den kommer att ha en fin plats hos Lucas Raymond.
Ja, vad roligt. Undrar om han kommer att titta på det där målet i efterhand nu. Ja, det kommer han.
Ja, det tror jag också.
Det var väl kanske där i Örnsköldsvik när ni vann det guldet som Steve Eisenman fick upp ögonen för dig. För han följde ju hela turneringen på plats faktiskt och berömde dig väldigt mycket redan där och då.
Jaha. Ja, nej, kanske. Jag vet faktiskt inte.
Du hade inte koll på det?
Nej, inte så.
Okej.
Okay.
Din största motgång?
Jag tror förra året var väl det tuffaste året i min karriär än så länge. Men samtidigt det nyttigaste också. Väldigt lärorikt. Så jag skulle säga det.
På vilket sätt då?
Man var inne ur laguppställningen och att man inte riktigt har en säker plats. Jag menar, det var ju tufft självklart. Man ville alltid spela. Men samtidigt var det enormt lärorikt också.
Var det en läropeng på det viset att du insåg kanske vad du saknade för att bli seniorspelare?
Ja, delvis det och mycket andra insikter också. Så att man lärde sig mycket och utvecklade mitt spel väldigt mycket också.
Vilka insikter i övrigt skulle du säga?
Nej, men just att det är skillnad på senior och junior hockey. Just det här att man verkligen behöver ha den här, hur ska jag förklara det, att man även när man kommer upp i senior hockey är det helt plötsligt jobb och om man ska få spela så måste man ta någon annans jobb. Så att det fick jag ändå pusha en ännu hårdare och ville jobba ännu hårdare för att kunna få spela.
Jag vet att du har pratat i en tidigare intervju om att du hade ingen stress att komma upp till A-laget för du kände att du ville bevisa dig på rätt nivå först och kunna bli den bästa av J18-spelare du kunde bli, bästa av J20-spelare du kunde bli. Alltså jag tyckte att det var ett sånt klokt resonemang att bli den bästa av sig själv innan man kliver upp. Hur kom du till den insikten?
Nej, men jag tror att om man, speciellt den spelaren som jag är, som vill vara en offensiv spelare, att för att jag ska känna mig helt bekväm i nästa steg så måste jag liksom verkligen ha visat det i steget innan. Jag tror inte man ska stressa på såna processer liksom. Att man, jag menar, många vill upp i A-laget tidigt och man vill, eller upp i 20 eller i 18 tidigt, men jag tror inte man får för bråttom så att man tappat sitt eget spel på vägen.
Det kanske är ett bra tips att ge till unga hockeyspelare.
Ja, verkligen. Det tror jag absolut.
Att låta sig växa sig stark innan man kliver upp. Vad har det betytt för dig då? Att få klättra på det viset? Nu var det ju väldigt tid upp i A-laget ska vi säga också. Men...
Ja, jo, men det har betytt mycket. Alltså, jag menar att man verkligen känner att man är bekväm. Och känner både psykiskt men även fysiskt att man är redo att ta nästa steg. Och mogen där. Jag tror man påskyndar det för mycket. Det är lätt att man gör allt för att komma uppåt och tappa sig själv och sitt spel lite. Men om man hela tiden kan ta det i den takten som man är kapabel till, så tror jag att man får med sig alla sina kunskaper och även utvecklar dem. Så att, ja.
Kan det bli så att man omformas som spelare också när man kommer upp i A-laget och kanske får 4 minuter per match i en fjärde kedja och så helt plötsligt vara en gnuggare när man har varit en poängspelare i 20 och kanske logga upp mot 20 minuters istid och haft powerplay, att just det också, att man lär sig vilken typ av spelare man är innan man blir senior hockeyspelare.
Ja, men delvis, och sen så är det ju så att man kan inte förvänta sig att komma in i ett A-lag och få logga 20 minuter och spela powerplay, utan man måste ju starta någonstans också. Så jag tror det är något viktigt också att man får komma upp och kunna kämpa sig åt en plats. Och sen så om en spel håller på den nivån så kommer det visa sig.
Ja, väldigt klokt. Det kanske är nyttigt för dig också med det här året i SHL med Frölunda innan du sticker över också.
Ja, verkligen. Det är samma sak där. Att man, jag menar, jag hade inte riktigt ett fullt SHL-år förra året eftersom jag var lite in och ut. Så jag tror det är enormt viktigt och väldigt kul också att få verkligen känna att man är en stor del av laget och är med och tävlar på riktigt.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag skulle säga min brorsa. Han har varit min idol ända sedan jag var liten och sett upp och ser upp till honom fortfarande.
Och han spelar ju för Göteborgs IK heter de, var i Division 3, Hugo.
Ja, exakt, exakt.
På väg upp kanske i seriesystemet, who knows?
Ja, vi får se.
Men 3 år äldre, det måste ju ha varit... alltså, är inte det åldersklappet lite för stort för att kämpas och tampas med sin bror? Eller kände du hela tiden att du kunde vara på hans nivå när du var yngre?
Ja, nej. Att vi har kämpats och tampats mer än vanligt, tror jag. Så att åldern har aldrig varit något problem. Tvärtom nästan. Så att vi har alltid haft en enorm tävling mot varandra. Och det jag tror det är det som utvecklat oss båda två också.
Finns det någonting i själva hockeyn som du känner att han gör bättre än vad du gör?
Just nu så tror jag faktiskt inte det.
När vi var, du har gått om honom helt alltså.
Ja, men det skulle jag väl säga. Jag menar, när jag var yngre så var han bättre än mig. Sen så började jag ta i kapp sakta. Men han är fortfarande en grymt duktig hockeyspelare och det är alltid lika roligt vem vi kan vara på isen tillsammans, även om det är allt med säsongsåkning eller vad det nu kan vara. Så att det är alltid kul.
Men du, Artemi Panarin och Mitch Marner är ju två av NHL-stjärnorna som du har liknats vid. Finns det någon spelare i världens bästa hockeyliga som du särskilt ser upp till och som du kanske eftersträvar att vara?
Jag ser Nick Crosby, jag är väl inte så lik i vårt spelsätt, men han är en kille man har tittat på när man var liten och växte upp. Så att han är definitivt en av de största idolerna, Patrick Kane också. Så att det har varit mycket YouTube highlights när man var liten och de två är väl en av dem som man har kollat mest på.
Visst blev det, visst tittar du ganska mycket på NHL, det är, som jag har förstått det, i alla fall.
Ja, men en del, det är ju svårt med tidsskillnaden, men som nu i slutspelet senast i bubblan så var det ju lite matcher som gick tidigare på eftermiddagarna, så att man kunde kolla på dem och det är grymt kul.
En klubb du inte gillar?
Jag vet inte om jag ska säga att jag inte gillar klubben, men det brukar alltid bli heta och roliga matcher mot Djurgården, Färjestad, Luleå. Så att jag skulle inte säga att jag inte gillar klubben eller deras förening, men det brukar alltid bli roliga matcher och bra rivalitet, så att det blir alltid roligare.
Och det är en sån naturlig match i matchen mellan dig och Alexander Holtz också. Nu har ju ni jämförts i så många år eftersom att ni har varit 0-2 Kullens mest framträdande spelare under de senaste åren här. Och hur är det att ha den killen och den kompisen i samma åldersgrupp och ni är med om samma saker upp i A-laget, draftas samtidigt? Hur skulle du säga att det är?
Nej, men det är kul. Jag menar, jag och Alex är bra kompisar, så att det är skönt att kunna ha någon att snacka med och sporra varandra och för att utvecklas och bli bättre. Så att det är grymt kul och det är alltid roligt när det går bra för honom också.
Och kanske hjälpas åt att hantera den här pressen som ni tvingas leva med också?
Ja, men lite. Jag menar, både gå in och samma sak. Men när vi snackar så snackar vi sällan om hockey eller liknande, utan det är allt möjligt annat, så att det är rätt skönt också.
Du är lite så här spontant här. Vad är ditt snyggaste mål som du har gjort hittills? Har du något som du gillar lite extra?
Jag skulle säga första målet i U18-VM-finalen. Tyckte jag var rätt snyggt. Och speciellt en sån match också. Ritsjuk tried to go up to the point and Sweden comes away with it. Lucas Raymond stickhandling in. Raymond, what a move! Men det absolut snyggaste tror jag var i J18 för 3 år sedan, så gjorde jag ett rätt snyggt mål.
Det kändes som att den där aktionen mot ryssarna i U18-VM, det var Lucas Raymond i sitt esse på något vis. Alltså, där visade du upp alla dina kvaliteter.
Ja, delvis tror jag. Det är svårt att säga. Men absolut, det var ett bra mål och väldigt, väldigt roligt också och någonting jag inte kommer glömma. Så att, ja.
Den förolämpningen hör du oftast ute på isen?
Nej, jag tror inte det finns någon sån speciell, utan det är väl lite olika om man får någon. Så att, ja, nej.
Men det är inga gliringar mot din ålder eller att du var gallerpojke förra året eller så?
Nej, inte så mycket. Lite förbavlar ibland, men nej, inte något sånt speciellt.
Som jag nämnde tidigare så är ju du den yngsta i poddens historia, vilket gör att du har inte det här historiska perspektivet som många andra gäster har haft, där de kunnat jämföra eror och hur trash-taket har sett ut på 90- och 00- och 10-talet. Men du har aldrig upplevt att det här är någonting som har varit ett problem eller som du kanske har stött på?
Nej, inte direkt. Jag menar, det förekommer ju trash-talk på isen liksom, även på yngre och nu också. Men det är väl lite en del av spelet, och det är ingenting som jag stör mig på, utan det gäller ju bara att man ska kunna hantera det också. Så att,
och det är rumsrent, skulle du säga?
Nej, det är väl olika. Exakt vad som sägs eller inte är väl svårt att gå in på, men nej, det är olika.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ta bort powerbreak kanske. Lite effektivare. Men samtidigt är det en del av spelet också. Så att jag vet inte om jag skulle vilja ändra på någonting.
Det ska väl klämmas in reklamsnuttar för tv-bolagen, och coacherna kanske vill komma med taktiska direktiv. Det är väl därför. Men det blir lite segt för er spelare, eller?
Ja, segt skulle jag inte säga. Jag menar, ibland kan det vara skönt också. Man har haft ett långt byte, kanske är väldigt trött. Sen så kan det vara tvärtom, att man känner att man verkligen har momentum och det blir powerbreak och det andra laget inne samlar sig. Så att det är på gott och ont.
Men vad är det du inte riktigt gillar med det då?
Nej, men jag skulle inte säga att jag inte gillar det, men om jag måste välja en sak så skulle jag ta det. Det är ju lite uppbrott i spelet liksom. Och som jag sa, det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Men det blir som en timeout liksom, och rytmen i spelet kan ju ändras väldigt snabbt.
Någonting som jag har reflekterat med över dig, jag läste din tidigare intervju att du fick lov att välja bort fotbollen vid, nu får du rätta mig om jag har fel här Lukas, men vid 10 års ålder, och satsa på ishockeyn då. Och då tänkte jag när jag läste det, här har vi en kille som är kanske det tydligaste exemplet på elitsatsning i tidig ålder. Var det så för dig att du helt enkelt blev tvungen att välja bana tidigt för att träningen var så pass stor i de här sporterna?
Ja, men hyfsat. Jag menar, det blev mer och mer hockey och hade inte riktigt tid till båda. Sen så var det väl kanske lite riktigt så tidigt som 10, det var typ 12-13 kanske. Men det blev ju mer träningar och mer matcher, och han inte var med på båda ställena samtidigt, så att då fick jag välja. Så att ja.
Det är många som förespråkar att man ska syssla med många idrotter samtidigt för att man ska bredda sig i sin repertoar och kunna utvecklas som hockeyspelare också. Att man kan hitta influenser i andra idrotter. Mm. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tror det är bra att man får många olika element och fysiskt utvecklande också. Så att jag tror det är nyttigt, och jag tror det hjälper mig mycket också.
Tyvärr, mina vänner, ni får inte med Lucas Raymond än det där. Det blev åtminstone 45 minuters hockeytugg med en av landets största talanger. Så vi får vara glada för. Det är helt enkelt så att han har ett träningsschema, och det är förberedelser inför JVM att anpassa sig efter. Och sen är det ju så att han är ganska eftertraktad med tanke på att han heter just Lucas Raymond. Draftad som fjärde spelare totalt i NHL-draften av Detroit. Så uppmärksamheten runt den här killen är enorm, vilket gör att det blir ett något kortare avsnitt den här veckan. Som jag inledde med så önskar jag er alla en väldigt god jul. Hoppas att ni i detta coronadrabbade samhälle håller avstånd, håller ut, men att vi ändå kan hitta en trivsam stämning här vid jule- och nyårstider. Har ni några tankar eller funderingar, då vet ni ju var ni ska höra av er till. Det är adam.johansson@expressen.se. Det kanske är så att ni har någon gäst ni tycker att jag borde intervjua här i framtiden, eller om något i podden ska förändras. Jag finns också på sociala medier. Ni kan höra av er på Twitter, det är nog den bästa vägen. Det här var veckans avsnitt med Lucas Raymond, som nu förbereder sig inför JVM med juniorkronorna. Vi hoppas på medalj. allra helst guld, och självklart kommer vi att följa Raymond och Kronornas framfart. Säga god jul alla hockeyvänner, och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.